Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Ortodox kristen tro med mig, fader Mikael Fälthammar, präst i Kristi uppståndelses ortodoxa församling i Göteborg som du hittar på www.kristiuppstandelse.se. Vi hör till Antiochias grekisk-ortodoxa kyrka. Den här podden har jag hållit på med i några år och som en del i mitt arbete som präst i församlingen. Om du vill stötta församlingen så kan du göra det genom att swisha en gåva till swishnummer 123-278-8099. Allt det arbete som församlingen gör sker genom frivilliga gåvor. Den här podden sponsras också av bokförlaget Artos. Och idag vill jag rekommendera en riktig klassiker, nämligen Vladimir Loskys Östkyrkans mystiska teologi. Jag har en gammal utgåva här hemma från 97, men den har kommit ut i en nyare utgåva också. Vladimir Loskys Östkyrkans mystiska teologi som har hjälpt många att närma sig den ortodoxa kyrkans tro och teologi. Du hittar den på www.artos.se. Idag har jag med mig en riktig trotjänare i våran församling. En av våra, vad ska man säga, inte äldsta medlemmar utan en av de som har varit medlemmar längst av alla nästan. Nämligen Ann-Marie Hutchins. Välkommen Ann-Marie.
Tack så mycket.
Det är jätteroligt att ha dig med här. Som jag nämnde så har du och din make som nu tyvärr inte längre är med oss i livet här. Du och Tom har varit med i församlingen nästan sedan start kan man säga. Och haft olika roller och uppgifter i församlingen. Idag sitter du också med i styrelsen och sjunger i kören och så vidare. Men du är med idag för att jag skulle vilja att du berättade om hur du blev ortodox och varför du blev ortodox. Men vi kan väl börja lite grann. Föddes du i en kristen familj?
Ja, det är en intressant fråga. För att min familj var inte aktivt troende. Gick inte i kyrkan. Men min mamma lärde mig att be liksom Gud som haver och sådär. Så att lite kulturkristendom så att säga. Men ingenting sådant. Och det var egentligen jag själv som gick med i kyrkans miljöer och sådär för att det var roligt när jag var barn, hade en kompis och så. Men min bana som kristen, det började ju egentligen när jag valde att gå på konfirmationsläger. På min tid så var det ju så att nästan alla konfirmerades och det här med att åka på läger, det var roligt tyckte jag, så det skulle jag göra. Och jag valde, till skillnad från mina kompisar, eller några av mina kompisar som valde att gå på Åstiftsgård, det var ju det man gjorde här på västkusten, så valde jag att gå på Nissa Ströms kursgård i Halmstad. För att vi hade en kontakt som hade gått där och så. Och det här kom att bli en fantastisk, det var där jag kom till tro. Det var där jag faktiskt mötte Herren. På ett väldigt dramatiskt sätt måste jag säga. Eller inte negativt dramatiskt utan väldigt stark upplevelse av hans närvaro. Det kan vi eventuellt ta senare för det är väldigt stort. Det är ju 52 år sedan.
Ja.
Faktiskt. Och sen dess har jag med glädje tillhört Herren. Och jag har sluppit att gå igenom sådana där processer du vet som många gör som föds in i en kristet sammanhang och så. Så att jag har hållit fast med glädje vid Herren under alla åren.
Ja.
Sen när jag kom hem då så gick jag ju till församlingen Svenska kyrkan där vi bodde. Jag bor ju uppvuxen i Sävedalen. Det var ju kyrkans ungdom på den tiden. Och då samlades vi ju där på fredag och vi hade lite kul. Vi var inte så många, jag tror vi var 10 stycken alltså. Vi var inte jättemånga men vi hade gemenskap. Och först hade vi lite undervisning, då bibelundervisning. Och sen hade vi lite lek och skoj. Och sen när klockan var, vad hon nu var, om var 9:30 eller någonting sånt där. Då sa våran präst till oss, nu är det slut med det här. Och så gick han in och skrudade sig. Och så gick vi in i kyrkan och hade kompletorium.
Kompletorium. En del av de som lyssnar känner kanske inte till det ordet. Vad betyder det?
Ja, det är ju en kvällsgudstjänst kan man säga. Det är de här tidbönerna, det finns ju en tradition både i Svenska kyrkan och ja, i många kyrkor, våran också för allt i världen, att man ber vid vissa tillfällen. Och kompletoriet är ju den kompleten som fullbordar dagen, liksom, det är kvällsgudstjänsten. Och det är ju en väldigt liturgiskt strikt gudstjänst kan man säga, med växelläsning då, och bibelläsning och en väldigt ja, ska vi säga stämningsfull, men väldigt liturgisk bön. Och vi ungdomar älskade ju detta. Och jag fann en sån otrolig frid och harmoni. Och vi såg fram, och det var inte bara jag, vi såg fram emot, vi busiga ungdomar, liksom, mitt i alla möjliga hyss och grejer, så älskade vi verkligen den här liturgiska upplevelsen att i frid på ett strukturerat sätt bara kunna slappna av, höra Guds ord, vara inför Herrens ansikte. Där tror jag att det föddes en kärlek till det liturgiska.
Vad bra.
Ja. Och sedan så i den här kyrkan, Sevdalens kyrka, jag träffade min man och vi gifte oss i den kyrkan, vigda av den här samme präst då.
Ja. Träffades ni när ni var ganska unga eller?
Ja, vi träffades ju på gymnasiet.
Ja, okej.
Så att, och vi var faktiskt väldigt tidigt, vi gifte oss ju direkt efter studenten.
Ja.
Och vad heter det, vigda då i denna kyrkan och så. Och sen så engagerade vi oss i Svenska kyrkan och så. Men sen hände någonting som verkligen har varit betydelsefullt för vandringen med Herren, och det är att vi kom med i en bönegrupp. Du vet, under 70-talet var det mycket bönegrupper, mycket nära gemenskaper, hemgrupper och sådana saker. Och i slutet av 70-talet där så kom vi med en bönegrupp som hade uppstått helt spontant egentligen i Majorna i Göteborg.
Ja.
Det var några som hade flyttat in i ett gammalt renoveringsmässigt egentligen hus. Och så hade vi upptäckt att det fanns kristna i samma uppgång och samma, med samma gård. Och så började man träffas och så blev det fler och fler som både flyttade in i huset, för vi blev ju polare med ägaren här och han tyckte vi var skötsamma, så blev det något ledigt så fick vi flytta in folk och så.
Skötsamma kristna studenter och
Ja,
sådär.
precis.
Men detta låter ju som att det var en del av den här filmen som har gått nu till exempel i år, Jesus Revolution. Alltså var det en del av Jesusfolket och lite kristet svar på hippierörelsen då?
Absolut, fast det här var ju liksom lite senare egentligen. Alltså
Ja.
Jesus, men vi var ju väldigt influerade av detta. Och jag vet att vi hade sådana här, inte i den bönegruppen, men faktiskt i samband med efter min konfirmation och så hade vi ju sådana här små knappar, vet du, med one way, en finger som pekade mot himlen, one way to God liksom. Och det
Ja.
var Jesusrörelsens, som hade verkligen skjutit in engagemang och så i kyrkliga kretsar. Så det var ju en väldigt positiv era kan man säga. Och den här bönegruppen, det blev väl totalt 5 år. Det var under min studietid när jag gick på tandläkarhögskolan och Tom gick på Chalmers då.
Men en fråga bara för förtydligandet där. Du talar om det som en bönegrupp.
Ja.
Var det en bönegrupp som träffades regelbundet någon gång i veckan eller bodde ni ihop hela tiden?
Nej, alltså
Nej.
det var både och, höll jag på att säga. Vi
Okej.
kallade den för bönegruppen. Vi var ett gäng. Vi bodde ju i samma uppgång, bodde ju inte i samma hushåll, men vi bodde i samma uppgång och i kvarteren intill oss, och vissa reste till också i och för sig. Vi hade regelbundna bön och lovsång på måndagskvällar
Ja.
tillsammans. Och sen under veckorna så hände det att vi åt tillsammans eller så, vi som var nära och enkel vardagsgemenskap. Och sen hade vi en dag, jag tror att det var fredagarna, vi hade som en medvetet öppen kväll. Då bjöd vi in vänner och alltså, ja, andra människor. Så hade vi samtal och lite lovsång och så också. Men vi hade en liksom kontinuerlig, väldigt fin gemenskap. Och jag kan säga att det är så många människor som fick sina liv förvandlade då. Och vi har ju, det är så roligt att se, för att nu så här sent så har vissa av oss gamla damer i alla fall från den här tiden börjat träffas. Och vi ser ju hur många som har kommit till tro, fick sin tro och är bevarade. Och så det här var en väldigt avgörande tid. Och det intressanta var att vi var ju alla ifrån olika samfund. Jag tror att alla samfund som fanns i Göteborg på den tiden, det var någon ifrån varenda samfund. Dock inte ortodoxin då. För oss var det nästan okänt då.
Ja.
Faktiskt.
Ja,
Men
precis. Och där får man ju säga rent, om man tittar på ortodoxa kyrkans historia i Sverige, så om detta var i slutet på 70-talet, så är ju det liksom, då har ju stora grupper just precis kommit till landet, 60- och 70-talet. Så att det är ju en etableringsfas och ganska så präglad av sjömanskyrka, eller vad man ska kalla det. Ursäkta att jag uppehåller mig mycket vid detta, men jag tycker att det är en väldigt viktig sak, den här förtätade gemenskapen, om man ska kalla det så. Det är ju ett behov som är lika, om kanske inte, kanske ännu mer skriande stort idag också. Men ni kom från olika samfund och sådär. Bad ni tidebönor tillsammans, eller var det liksom, fick man anpassa sig till en friare böneform? Ni som uppskattade kompletoriet till exempel, hur var det med den saken?
Nej, det var enbart, alltså det var ju ganska, jag ska säga att det här var ju vår första kontakt med frikyrkan.
Ah, okej.
Vi hade inte haft någon kontakt överhuvudtaget eftersom vi hade jobbat i Svenska kyrkan, så hade vi ingen kontakt. Och i frikyrkan på den tiden, och kanske delvis fortfarande, är man inte särskilt liturgisk på det sättet, utan det var ju fribön och lovsång och så. Det karismatiska stuket, om jag säger så,
Ja, precis.
var det ju då, va? Så att där fanns inte, utan den lilla liturgiska som vi hade då, det var ju egentligen högmässan i kyrkan då.
Ja,
Men det
just.
intressanta är att på söndagarna då, så gick ju var och en till sin församling. Så att då hade vi ju inte, utan den andra gemenskapen var vid sidan av, men vi var lojala mot våra församlingar samtliga och gick dit på söndagar. Och vi jobbade ju där lite grann, vi hjälpte ju till med konfirmander och lite närradio och allt möjligt sånt där. Va? Så att, men vi alla hade kvar ändå i alla fall sin söndagsgemenskap i kyrkan.
Ja.
I de olika kyrkor.
Ja. Jättefint. Jag är glad att du berättar om det, Ann-Marie. Som sagt, jag vill betona det, att den där gemenskapen är så viktig. Och om man får chans att bli en del av det på något sätt i sin vardag, så tror jag väl att du håller med mig om att det har betytt mycket för er.
Oerhört mycket. Och
Ja.
för väldigt, väldigt många av oss. Alltså, väldigt livsavgörande skulle jag vilja säga.
Ja, även jag och min fru har ju bott i en liknande gemenskap under studietiden och sådär. Så att det är därför jag, ja,
Ja.
vill betona det. Men för all del, fortsätt.
Ja. Som sagt var, det var vår första kontakt med frikyrkan. Och sen när jag tog min examen, jag blev klar på Tandläkarhögskolan 82 där. Då var det svårt att få jobb tandläkare. Det var lite överetablering så där. Så då fick man ju söka sig. Lite grann att man var klar året innan då. Så då fick jag jobb nere i Småland. Och då bestämde vi när vi flyttade ner, ja nu går vi till närmsta kyrka liksom. Det var inte så noga vilken det var. För att vi var ju liksom inne i det här skenet. Vi kände oss hemma överallt egentligen kan jag säga. Och efter vissa om och men fram och tillbaka så hamnade vi i en fantastisk missionsförsamling där. Och vi hade en jättefin gemenskap och det var en fin upplevelse. Sen var det så att det jobbet jag fick var ett vikariat, så vi fick flytta till ett nytt ställe. Och där var inte gemenskapen riktigt densamma om jag säger så. Så att vi hamnade lite, och då hade vi ju fått vårt första barn. Och sen kom nummer två också för allt i världen. Och sen så fick jag jobb här bort på västkusten då. Då flyttade vi tillbaka 1985. Och då var det ju mycket turbulent i kristenheten. Du vet, trosrörelsen hade kommit igång och det var fajter kring liksom Livets ord och alla. Ja, det var väldigt turbulent. Så att
Just
vi
det.
hade några år där vi liksom flöt runt lite grann så.
Ja.
Och vi hade ju lite gemenskap med, alltså bönegemenskap då med vänner och så, men inte någon riktig församlingstillhörighet på några år där.
Ja, okej.
Men sen så småningom så Så hittade vi ju in i faktiskt en trosförsamling då i närheten. Ja, vi bodde ju i Sollebro när vi hittade en trosförsamling i Alingsås då.
Just det.
Och gick med där då. Och det var ju de åren, det blev ganska många år till slut. Och det, ja, det är mycket plus och minus, men jag kan säga att det var en fantastisk gemenskap och en stor glädje. Alla arbetade, vi la ner jättemycket tid och energi. Och alltså, det var lätt att engagera människor och vi hade också på ett sätt en stark gemenskap och vad heter det? Alltså liturgin var ju, den var ju avsaknad. Och det fanns många saker där som vi kanske saknade så, men det var ändå ja, på många sätt så var det en tid, mycket, mycket kärlek till Jesus, mycket entusiasm och så. Och det var många fina år. Sen plus och minus då, va? Det behöver vi inte gå in på. Men sen kom ju en tid, man kan väl säga första decenniet på 2000-talet. Då var det ju ganska turbulent inom kristenheten och frikyrkligheten, inte minst. Det var ju då som, jag menar, det slogs ihop församlingar, du vet, EFK, Equmenia, många frikyrkoförsamlingar slogs ihop till exempel
Just
då,
det.
va? Och det är mycket stora förändringar och så. De förändringsvindarna kände vi ju också av i våran kyrka då. Det var lite förändringar och struktur och ja, det var en lite. Och det gjorde ju också att man började tänka och ifrågasätta hållbarhet och sådana saker och vad framtiden skulle bli. Och man kan väl säga att för oss, för Tom och mig, vi jobbade ju med många olika saker i den här församlingen, men bland annat med barn och ungdomar. Och jag var ju söndagsskolansvarig under många år i alla fall. Och du vet, när man arbetar med barn och unga så drivs man ju liksom av en längtan att finna hur gör vi för att hjälpa de unga att hitta fram till en egen stadig och djupt förankrad tro. Hur överför man tron till nästa generation? Det är ju en fråga, det finns ju inget enkelt svar på den frågan.
Nej,
Men
verkligen inte. Det är 10 000 kronors frågan.
ja, det är det, 10 miljoner kronors frågan. Men då började vi att fundera. Liksom, ja, hur gör vi? Så har vi tittat oss omkring och så, aha, här har vi då pingströrelsen, den är 100-120 år någonting, trosrörelsen är 20 år. Ja, liksom, vad finns det, vad är det? Då tänker man, ja, men det finns ju kyrkor som har hållit genom årtusenden. Och då så tänker jag, ja, vad har de, vad finns det, liksom, vad är det som är det bärande? Och så började vi fundera. Och då kom jag över en bok utav Olivia Clément som heter Källor.
Just det.
Och det är en bok bara full av liksom citat ifrån kyrkofäder, ökenfäder och ökenmödrar och liksom så här. Och plötsligt tänkte jag, wow, liksom, vad mycket andlig visdom det finns som jag aldrig har konfronterat egentligen i de sammanhang jag har varit. Och så blev vi båda nyfikna på detta och började liksom att söka upp lite, läsa lite kyrkofäder och liksom tänka, men varför har det här undanhållits mig, kändes det som då, va? Jag vet inte. Men lite så att det öppnades nya dörrar till en större bredd.
Intressant. Men det var ändå frågan om vidareförmedling, alltså traderandet av tron till kommande generationer och i synnerhet dina egna barn kan jag tänka mig.
Ja.
Det var det som väckte den frågan.
Ja, det var det som väckte frågan och då gick det i tanken liksom via det att hur har de som nu står kvar 2000 år, som har funnits liksom hela tiden, de står kvar, vad har de, nu säger inte jag, alltså samma fråga gäller ju oss i de här kyrkorna, vi måste ju också överföra till våra barn och så vidare och det är inte enkelt så, men det finns ju ändå någonting som har burit, struktur som har burit möjligheten att möta Herren då, när jag säger så,
Precis.
genom årtusenden då. Det var ju det som gjorde att vi började snegla på det här. Och
Ja.
så fick vi ju kontakt då med Bjärka Säby, du vet Peter Halldorf,
Ja.
Och han har ju skapat, de hade ju det här på Bjärka/Säby då, till exempel. Han har tagit till sig väldigt mycket av den östliga riten då, och av det ortodoxa gudstjänstlivet och liturgin och allt detta då. Så vi började åka dit lite grann, och vi var ju där på påskfirande. De har ju haft ett påskfirande som har varit, alltså, i princip helt enligt den ortodoxa seden då. Och vi gick på kurs bland annat där i Krysostomsliturgin, och lite, de hade ju sådana och lite olika kurser som handlade om den tidiga kyrkan och så. Vilket gav en grund och en lite mersmak och så vidare då.
Var ni samtidigt med i den här trosförsamlingen då, under detta sökandet?
Nu ska vi se du. Måste jag tänka. Nej, för det var ju så här att det kom ju lite till en brytpunkt strax tidigare, så jag tror att vi hade lämnat det sammanhanget då faktiskt, om jag inte står och ljuger nu här. Det går i vartannat. Nej, men det var lite turbulent även i vår församling, och vi kom ju till den punkten att det här är inte hållbart på sikt.
Just det.
På grund av olika saker då, va? Och då började, så jag tror att det var i den ordningen faktiskt, att vi började söka oss upp till de här, den vägen då. Och då efter det, ursäkta, då börjar vi ju googla lite och kolla vad finns i Göteborg och så. Och då hittade vi ju Kristi uppståndelse. Och det här att då återigen, så då firade vi ju vesper då, alltså en kvällsbön. I Vasakyrkan fick vi ju låna, vi säger jag, det var ni då. Då fick vi ju låna Vasakyrkan, den här kryptan är lite spännande, nästan lite katakombliknande lokal. Och så firade vi vesper då i strikt liturgi, och det var ju också en fantastisk upplevelse att få bara finna detta. Och för mig var det ju att komma hem, för Tom var det lite annorlunda, för hans bakgrund, han kom ju från USA. Han hade ju egentligen mer av det frikyrkliga stuket i sin repertoar, så att säga. Men han blev också förälskad i liturgin och i det här, ja, sättet att tillbe då. Så det vet ju, vi var ju med där, ja, så följde, då samlades vi några stycken i kryptan. Och så blev det lite fler och fler och så. Det var ju flera medlemsupptagningar där, och det var ju så att en del flyttade och så. Sen fick vi ju låna Vasakyrkans
Församlingshem.
församlingshem, ja, precis. Och då bar vi våra ikoner där på söndag och satte upp, och så hade vi, firade vi liturgi. Detta var ju dock innan du blev prästvigd, fader Mikael.
Ja, vi ska återkomma till det alldeles strax. Jag vill bara säga det att jag minns nog första gången då jag såg er. Det var så att då hade jag ett föredrag på Oasrörelsens sommarkonferens. Jag kommer inte ihåg var det var. Men jag tror att det var första gången som vi träffades.
Ja,
Och
det var det, Mikael.
kan det ha
Det
varit
var
2011 då?
2011, ja,
Ja,
precis.
precis. Så det är 13 år sedan i år.
Ja.
Och sen dess då så började ni komma och delta på de här gudstjänsterna. Det var läsningsvesper eftersom vi inte hade en präst på plats. Vi var mycket riktigt, vi hade fått ett generöst, vi välkomnades generöst av Vasakyrkan och kyrkoherde Björn Bäckersten som var där då. Att vara i kryptan och sen vara i församlingssalen. Och det var ju väldigt litet när det väl började där. Det är väl en berättelse i sig. Jag får se om jag kanske får ta med min hustru vid något tillfälle. Men ni var trogna medlemmar i den mycket sköra inledningsfasen kan man säga. Och kom och bar grejer och engagerade och log och uppmuntrade ett trött föräldrapar från Alingsåstrakten. Så det var väldigt uppskattat, ska jag säga. Men ni var inte bland de första att ta steget och bli ortodoxa. Det hade sina egna orsaker kanske, men ni var ändå med under de allra första åren.
Jo, det stämmer. Och det är som du säger, Fader Mikael, 2011 så var vi på det här oasmötet och lyssnade på ditt föredrag. Och där, det var bra att du tog upp det, för att det var väl det som var startpunkten till att vi sökte, var träffat de här någonstans? Så det var fett i 2011, precis. Och så kom, ja, sen så... Sen så var det ju så att vi avvaktade ju ganska länge. Vi deltog, nu ska jag säga först då att det var ju speciellt den här tiden innan du blev prästvigd. Vi hade ju präst som kom och höll ibland då på söndagar så att vi kunde fira en full liturgi och så där. För våran del så att jag kan säga att vi var ju ortodoxa i hjärtat ganska tidigt i den här processen egentligen så. Men vi kände ju också då att vi startade vår karriär, eller på att säga, men det menar jag inte, vår vandring liksom i Svenska kyrkan. Och sen så hamnade vi ju då i frikyrkor, vi hamnade i frikyrkosammanhang och så var det trosrörelsesammanhang och så. Så vi kände att nej, nu vill vi finna en kyrka och en församling där vi kan stanna kvar så länge vi lever. Vi vill inte hoppa, vi vill inte hamna i det här att behöva hoppa runt och så längre. Så därför så var det väl lite viktigt för oss också att se hur det skulle bli. Det var ju inte fullständigt självklart från början att du skulle bli prästvigd.
Nej, vi gick i tro.
Ja, precis. Och där gick inte vi så långt i tro, utan vi avvaktade tills du verkligen blev prästvigd. Och då kände vi att nu är våran tid att bli medlem. Nu ska jag lägga in en personlig parentes här, för man brukar ju säga att vi konverterar. Men jag är inte så förtjust i det begreppet.
Nej.
Därför att jag tycker att konvertera, det gör man till Kristus.
Ja.
Alltså konvertera, det är ju att vända om från ett liv utan Gud till ett liv med Gud.
Ja, precis.
Och det är ju så, när man byter kristet sammanhang så tycker inte jag att jag vill säga att jag konverterar, för jag konverterade 1972 nere i Halmstad. Och du förstår vad jag menar. Jag bara tycker att så därför brukar jag inte använda det begreppet egentligen
Nej,
då.
precis. Jag förstår det fullt ut och jag håller i sak egentligen med dig. Det är väl av konventionella skäl som man kan säga konvertera på det sättet. Och vill man göra en eklesiologisk poäng av det så kan man väl göra det i viss mån. Men det är inte kanske tillfälle för det just i detta poddavsnittet.
Nej,
Men
precis.
jag förstår dig och jag hör dig.
Ja. Men det är bara så du vet att jag brukar inte använda begreppet då. Men
Just det.
vi valde att...
Ibland så nämner jag att folk tas upp i kyrkan eller tas upp i kyrkans gemenskap och sådär. För att liksom,
Och det tycker jag är väldigt mycket om.
ja, precis.
Och vi upptogs ju då strax efter, det var bara några månader efter du blev prästvigd då. Och då döpta var vi båda i Svenska kyrkan faktiskt. Tom var inte döpt när han kom till Sverige från USA, men han blev döpt i Svenska kyrkan då.
Ja.
Så det blev ju Myrrasmoda som det heter då. Alltså,
Just det. Ja, det
och...
var en fin tid. Då bodde ni ju kvar i Sollebrunn och vi bor ju här i en mil från er, eller inte ens det kanske då, där ni bodde då. Och vi har vårt gårdskapell. Och vid den tiden så firade vi regelbundna liturgier här som ni brukade komma på. Det var ett sätt för mig också att lära mig det liturgiska hantverket som präst i ett lite mindre sammanhang. Och när vi åker in till Göteborg och firar gudstjänster så är det ju förknippat med ganska mycket arbete för oss som prästfamilj. Men att
Precis.
fira de här gudstjänsterna som vi gjorde då i gårdskapellet, det var betydligt mer avslappnade tillställningar, om uttrycket tillåts.
Ja.
Och ni var bland de mest trogna besökarna där också. Och det var även i gårdskapellet som ni också då myrrasmordes och togs upp i kyrkans gemenskap.
Precis, och den tiden, Fader Mikael, har också betytt oerhört mycket. Alltså det var ju tisdagskvällar som vi firade liturgi, och vi försökte ju vara där varenda tisdagskväll, om inte det var något alldeles exceptionellt. Och då fira liturgin tillsammans i det lilla sammanhanget. Ofta var det ju bara du och Frida och vi då, väldigt ofta. Att vi var... Och det var ju också så jag... sjöng i kören och liksom lärde mig de sångerna. Och även vi kom in i det liturgiska arbetet. Och Tom hjälpte dig som altartjänare, tränades upp där och så vidare också då. Så det var ju också väldigt betydelsefullt. Och det var ju en fantastisk puls att leva i, att varje tisdag kväll komma, fira liturgi och få del utav gåvorna.
Det ska jag säga också, vi delar den bilden, både jag och min hustru, av det som en slags gyllene tid för oss. Och även det, för att koppla samman med det som vi pratade om innan, om förtätad gemenskap. Vi kom ju som sagt från ett kollektiv, ett kristet kollektiv, när vi flyttade ut från Göteborg till gården där vi bor nu. Och vi har ju alltid haft en längtan av att också ha någon slags sådan gemenskap här där vi bor. Även om det har varit svårare än under studenttiden att få det att funka. Men gemenskapen med er var en sådan förtätad gemenskap. Så det betyder mycket.
Ja, oerhört mycket för oss också. Det var gyllene tid, ett bra begrepp där faktiskt.
Gyllene tider.
Ja, just det. Ja, och tyvärr så bröts ju detta. Tom blev ju sjuk, han fick ju cancer. Vi sålde huset och flyttade ner till Kungsbacka då, till det hus där dit vi så småningom hade tänkt att flytta, till den hus som jag ärvt från mina föräldrar. Men det gick ju snabbare då. Vi hade ju tänkt att det skulle vara, jag hade tänkt att det skulle vara några år till innan vi flyttade. Men på det sättet, nu har jag 10 mil upp till er och det är klart, då är det inte riktigt samma sak. Så det var väl lite snöpligt och tråkigt, men så är livet ibland, det händer saker.
Ja, precis. Samtidigt så det beskedet kom strax efter att ni hade tagits upp i kyrkan, vill jag minnas.
Det var bara 3 månader efter eller någonting som detta beskedet kom.
Det var så pass.
Det var sån där.
Och jag tror, du får rätta mig om jag har fel, men jag tror att ni upplevde ändå en Guds omsorg i att ni hade hunnit inneslutas i kyrkan och jag kunde erbjuda vad kyrkan har för sakrament och så vidare till Tom och till dig.
Verkligen får det mycket. Och det ska du veta att det betyder ju oerhört mycket. Och vi sa det till varandra så många gånger, men gud, det är ju bara härligt att vi hann ta det här officiella steget verkligen innan det här brakade loss, då kan man säga.
Ja,
Så var vi
precis.
oerhört tacksamma för. Vi väljer ju att tro att det var Guds ledning verkligen alltså.
Ja. Och sen så gick det några år. När kom det här beskedet? Vilket år var det för Tom?
Jo, det var alldeles i slutet på det året, 2017.
2017, ja.
Så han började ju sina cellgiftsbehandlingar precis efter, mellan jul och nyår tror jag där.
Ja. Ja, men så kämpade han med det och vi kämpade också tillsammans med det. Men sen så gick Tom bort efter en tidskamp då med denna cancer hösten 2020.
Ja.
Och där måste jag få dela ett av mina finaste minnen i min korta prästgärning än så länge. Men det var när Tom låg för döden. Var det den 13 september?
Stämmer.
Så sa ni att nu är det inte långt kvar. Vi hade firat gudstjänst i Göteborg och jag tog med mig sakramentet, Herrens kropp och blod, ner till er stuga och kom till ert hem där Tom låg i sängen. Mycket sjuk och familjen var samlad runt omkring. Vi hann fira, jag hann ge honom sjukkommunionen. Och vi hann fira det tillsammans. Och sen så tidigt morgonen efter så somnade Tom in.
Precis.
Och jag är så glad att jag hann göra detta och få ge honom det. Det är ett av mina, vad ska man säga, bästa minnen. Det låter lite konstigt men
Nej, jag förstår.
starkaste minnen.
Ja, och det var ju en oerhörd tröst och glädje för oss också. Och det är ju någonting som har varit en styrka för mig att tänka på i sorgarbetet också, liksom att Guds omsorg att du hann komma just den dagen. Och du kom ju efter, jag tror att du kom kanske vid 6-tiden eller någonting på kvällen. Och sen gick han bort klockan 7 på morgonen dagen efter. Alltså det är en tröst på något sätt för mig att tänka på också. Att han fick sin färdkost, fick
Exakt.
sin hemfärd liksom.
Exakt. Ja. Ja,
Sen tycker
precis.
jag.
Han somnade in med Herren i sig och lever nu i Herren.
Ja, precis. Det är fantastiskt. Och jag får säga att där har jag också funnit något fantastiskt, som kan säga som en parentes här, som ortodoxa kyrkan bär på när det gäller äktenskapet. Alltså, vi är ju vigda enligt Svenska kyrkans ordning och vi är inte vigda enligt den ortodoxa ordningen. Men det finns ju en fin symbolik eller säga, handling när man viger någon i ortodoxa kyrkan, att man får en krona på sitt huvud. Den här martyrkronan då. Ja, vi behöver inte gå in på detaljerna varför, man kröns ju liksom. Och sen så tar ju prästen, lägger undan de här kronorna och säger att förvara dem. Liksom. Och jag har tänkt väldigt mycket, nu är inte vi vidare enligt det, men ändå så har jag tänkt att vi är nog ändå krönta, va? Liksom de här kronorna då, alltså vårat förbund, det är bevarat i himlen så att de finns kvar där. Så att när jag ska lämna den här jorden så kan vi hitta varandra och kronorna igen. Liksom. Det är något väldigt djupt och fint i det, tycker jag.
Absolut.
Så det är också en sån där sak som är trösterik.
Ja. Och jag har saknat Tom, att ha honom bredvid mig som altartjänare. Jag vill bara dela ett litet minne när vi ändå talar om det. Och i de här gudstjänsterna som vi firade i kapellet så
Ja.
var jag nyvigd präst och sådär skulle lära mig min del, men jag skulle också vägleda Tom lite grann i när det var dags att tända rökelsen och så vidare. När han skulle hjälpa mig med olika moment. Men ibland så var Tom så upptagen i sin egen bön och stod och blundade och tillbad under liturgin på ett sånt härligt sätt att jag fick liksom harkla mig för att påkalla hans uppmärksamhet.
Ja.
Men det var den bästa hjälpen jag kunde få, därför att han var fokuserad i sin bön och tillbedjan. Och då var det liksom, det var rätt för mig att som nyvigd präst se att det viktigaste för dig det är också att be och tillbe, även som präst. Så det bär jag med mig som ett fint minne. Men
Ja,
sen
fint.
så hade jag äran att få då begrava Tom när det var dags för det. Så att jag har överlämnat honom åt Herrens vård. Så det är bra.
Ja, det kändes väldigt fint och så.
Ja.
Ja.
Ja. Är det något mer som vill du lägga till ytterligare om din resa här?
Nej, jag tror att jag har tagit de grova dragen. Det finns mycket mer mycket mer längs vägen, men jag tror att det är de grova dragen faktiskt.
Ja.
Egentligen, ja. Och nu är det så roligt också för att sen, vad var det jag fann då? Vad var det liksom det är också en relevant fråga. Och
Exakt.
jag ska inte ta allt för då kan vi sitta här tills imorgon. Men en liten detalj, det är så roligt nu när jag fyller ju 67 i år, va? Så jag har ju lite perspektiv på saker och så. Jag kan se tillbaka och saker. Och då kan jag se en intressant sak som har följt mig ända sedan den där dagen i juli 1972. Och det är att synen på nattvarden, synen på vad är det som händer. Alltså, jag vet inte hur noga jag ska berätta, men när jag var på det här konfirmationslägret så hade jag, alltså att Gud fanns, det var ingen tvekan, det hade jag i mig, va. Men de tjatade så hemskt om Jesus där, va. Och det var Jesus, jag vet, och jag kunde inte för mitt liv, nej, det gick ju liksom inte riktigt och intellektuellt förstå varför det skulle behöva vara så. Så jag kämpade emot och nej, jag var inte det alls. Och då vet jag att sista, vi hade, det är intressant, vi hade 2 timmars tystnad varje dag när vi var tvungna att sitta på rummet. Och det är klart, vad gjorde man då? Jo, läste man Bibeln, det fanns inte så mycket annat att göra. Och sista veckan så gick en av konfirmandledarna runt och talades personligen med varje konfirmand då. Och när han kom in till mig satte han sig på sängen och så sa han, ja, varför tror du att Jesus kom? Och jag bara kände, kommer du med Jesus nu igen? Han, jag vet inte, så jag tog ett tuggummi liksom, och du vet så här va? Och berättade återigen. Och när han hade gått ut så kände jag så här, han, ja, det är väl något med den där Jesus i alla fall då. Och tänkte jag, ah, hur ska jag, var kan jag hitta honom då? Jo, men antagligen så nattvarden är nog ett sånt ställe där man kan möta honom. Så jag bara bestämde mig för att det blir nog bra och sen tänkte jag inte mer på det. Och när jag sedan ligger där i altarringen och får brödet i min mun så får jag en upplevelse. Jag var inte inställd på att jag på detta. Jag tänkte inte så mycket på det. Men då fick jag nästan som en syn för min inre, en inre upplevelse bara att jag såg Jesu kropp. Och jag såg den komma, ungefär som man zoomar med en kamera, va? Komma rakt in i mig, och så blev jag alldeles varm. Och plötsligt så bara kände jag, ja, nu är jag kristen. Det var ganska, alltså, men det var en oerhört stark upplevelse. Och jag kan komma ihåg när jag reste mig och gick ner till min bänk och tittade ut över församlingen. Undrar om jag ser annorlunda ut nu. För att nu är jag kristen. Jag
Oj.
mött, och jag kunde inte, alltså det finns ju ingen intellektuell förklaring, men det är
Nej,
en
nej.
sån gåva att få en sån upplevelse. Och då började jag ju grunna på det här lite granna. För då, jag hade ju lärt mig när jag gick i skolan på mellanstadiet att katolikerna, de tror på transsubstantiation. De tror att brödet och vinet förvandlas till Jesu kropp och blod. Och då tänkte jag, nej men det var det värsta jag hört. Får man en köttbit i munnen? Och fy vad hemskt. Liksom då som en mellanstadieelev förstod detta då. Men då plötsligt gick det upp för mig, ja men jag såg, detta är ju Jesus sanna kropp och blod. Jag såg ju hans kropp. Förstår du? Och oförklarligt på något sätt så direkt så fanns det någonting som sa att det här är ett mysterium som går långt utöver det som vi kan förstå. Och genom alla år, inte minst i frikyrkan, så har man ju saknat, för de har, ursäkta mig, jag är ledsen om jag sårar någon, men det finns väldigt dålig förståelse för vad nattvarden är. Det är nästan det sämsta. Men när jag sen ser tillbaka då så kommer jag in och så får jag komma in i en kyrka som lever i detta mysterium. Att det är en självklarhet att vi, det här, nu är det ju, nu fick jag ju förstå att den här så kallade transsubstantiationsteorin egentligen är katolska kyrkans sätt att använda Aristoteles filosofi för att på något sätt förklara detta då.
Just
I,
det, ja.
ja, det här med hans syn på de olika formerna med, ja, så. Och det behöver ju inte vi i ortodoxa kyrkan, vi är fria från det, vi behöver inte förklara allting, vi tar emot det som ett mysterium och med glädje. Men då såg jag en koppling. Kanske kallade Gud mig då, säger vi, där redan till någonting annat. Och det kändes väldigt, väldigt fantastiskt att få komma in i det. Och in
Ja.
och
Väldigt spännande. Tack för att du delade den berättelsen. Jag förstår att det ligger personligt varmt om hjärtat. Men det är ju som att du har fått en skolning i urkyrkliga fundamenta från början av ditt kristna liv då. Alltså det här är Kristi kropp och blod i nattvarden, alltså en sakramental grundförståelse, och sen även en liturgisk skolning genom din ungdomspräst där i Sävedalen som tog tidebönen, kompletoriet, på allvar. Det är liksom inte bara pingis och kaka och sådär och hallå fellow kids, utan något som han ville förmedla, något oerhört vackert. En styrka från tiden i bönegruppen måste ha varit just den förtätade gemenskapen. Och det finns mycket positivt som du har med dig, men som liksom blommar ut till fullo, kanske man kan säga, både för dig och för Tom i den ortodoxa kyrkan. Att där fanns det en plats för allt detta goda att landa och förhoppningsvis få glöda vidare på ett fint sätt.
Ja, precis. Och vi skrattade, vi sa det till varandra, Tom och jag, ofta. Ja, men, ja, just det, ja, så ortodox man har blivit. För att just det här att det man ser på världen kanske också liksom lite på ett annat sätt och så där. Och vi kände ju verkligen, wow, vi har hittat hem. Och det var ju en stor glädje på
Ja.
många sätt. Så, va? Så att ja, när man tittar bakåt så ser man att Gud har liksom ändå följt. Eller ja, det finns, precis som du så fint sammanfattar, så Guds hand har varit med liksom.
Och det där du säger också, att när man väl har kommit in i kyrkan och tittar ut och tillbaka på sitt liv eller på sina tidigare sammanhang, det är med en annan blick.
Det är det.
När man har kommit in, invigts, som det ju handlar om, genom Erasmusen. Så det är bra för den som söker och kanske lyssnar till detta, att ta med sig det, att mycket kommer kanske falla på plats när man väl har kommit in också, om det är
Ja.
några eventuella saker man brottas särskilt med.
Precis. Och vi
Men,
har...
ja,
Ja, förlåt.
förlåt.
Nej, jag tänkte på det att vi har ju en fantastisk läge i vår församling. Vi har ju så mycket människor som kommer till oss.
Jag tänkte just säga det, att om du ville säga några ord, du som har varit med oss så länge från kryptan, när vi ibland bara var 4 personer, tills situationen idag. Vill du säga något kortfattat om det, om du vill?
Ja, alltså, ursäkta, senaste åren, så har vi ju fått en sån tillströmning av människor som kommer till våra gudstjänster, till liturgierna. Och det är en enorm glädje. Och jag tror att det också, det var det vi berörde här, att det är, man behöver inte liksom fatta allt eller ens acceptera allt runt omkring, men att komma och delta, bara lyssna, låta sig liksom följa med i den rytmen, i den liturgiska gudstjänsten ger. Det ger någonting till, som inte alltid går att beskriva i ord, men, och jag vet inte, men det är så många som kommer till oss. Jag vet inte hur de hittar dit ens en gång. Vet du det själv, var det Mikael, om det är via nätet eller hur det är?
Ja, det är många via nätet. Många som har liksom... Vägarna ser ju olika ut för alla, men det är klart att det hjälper att vi har en ganska så bra närvaro på nätet. Och för de som bor i Göteborg med omnejd så är det ju jättepositivt att kunna komma. Men jag ska säga det att det är också ganska många som skriver från andra orter där det inte finns någon ortodox församling kanske alls, som vill bli ortodoxa. Det är svårt att vägleda dem och se vad man kan ge dem för tips och råd. Men jag tror många kommer för att de har hittat att det finns på nätet. Som ju ni också gjorde.
Ja.
Ni googlade och såg vart
Ja.
håller de hus någonstans egentligen.
Men det är ju väldigt, väldigt glädjande detta. Och för alla som undrar och är nyfikna så säger jag, ni kan gärna komma till Kristian Stordius församling. Det kommer nya människor hela tiden. Det är ingen som tittar ut någon. Utan, och jag som står och sjunger i kör, vi står ju ganska långt fram då i kyrkan. Och jag vänder mig om och tittar, och varje gång är det ju, jag hinner inte lägga, alltså det är nya människor hela tiden. Det är ett väldigt stort intresse, och jag tror, kanske är det så att delvis är det oföränderliga, det stadiga, det stadigvarande som är lockande i denna zappande tid, va? När vi bara peppade med förändringar och vad ska vi säga, impulser hela tiden och fram och tillbaka, och att man finner någon slags, att man söker någon slags stabilitet. Jag vet inte, men det är väldigt roligt att se, och jag hoppas att vi kan nå så många som möjligt och att de verkligen hittar hem till oss.
Ja, att vi kan få husera de som söker, det hoppas jag också. Samtidigt som kyrkan till sitt väsen, precis som du säger, är stabil och liksom oföränderlig i sin lära och sådär. Så är ju också, vi lever och verkar i en kontext och jag menar det finns alltid saker att förbättra vad gäller de jordiska förutsättningarna.
Oh,
Jag
ja.
hoppas att vi ska kunna bjuda ett hem till de som söker. Det är verkligen min ambition också som präst. Men det är inte något som bara prästen gör, utan det är ett arbete som vi alla församlingsmedlemmar bidrar till, att le och hälsa välkomna till de som kommer och söker.
Precis. Sen vill jag säga också att till dig som kanske lyssnar och är lite nyfiken. Jag vet ju att vi har många olika. Vi ser ju bland de som kommer till oss att det finns väldigt många olika vägar att hitta hem till Ortroxin. Och vi har ju en hel en, ska vi säga, gren och som har kommit via ikonkonsten. Via liksom, och så. Det finns många. En viktig faktor för oss kan jag säga. Det är ju också teologin, va? Att det finns, vi fann ett annat djup. Jag säger inte att det är ju ingen ny teologi, alltså kristendomen. Alltså det är ju inte så att det är något alldeles nytt allting, men det finns helt andra djup som jag älskar och njuter av, ja, dagligen. Så att om man kommer och är med och deltar i liturgin och tycker det är spännande så vill jag också uppmuntra sök i teologin. Och de här böckerna som du presenterade Vladimir Loskis här idag. En bok som betyder oerhört mycket för oss. Det var ju den här som jag vet att du rekommenderade tidigare. Callistos Wares bok som heter Ortodoxa kyrkan. Den betyder jättemycket. Men det är ju alltid så också att man har en massa frågetecken så småningom när man kommer från en annan och det är mycket där. Den boken finns förresten från nu för tiden också på vårt bokbord, så den som kommer på våra liturgier kan ju köpa med sig den. Den tycker jag har varit en otroligt stor hjälp. Vi har ju stora teologer som har hjälpt till, för jag menar, ortodoxin är ju en östlig, kommer ju från den östliga sfären så att säga. Och tänkandet det är lite skilt. Vi är mycket mer präglade av västvärldens sätt att tänka än vad vi tänker i första hand, upplever man ju, va? Och de här, det var ju många av de här, det var ju Loskin och Alexander Smerman, Callistos Ware, ja, det är ju många där, John Mayendorf, som har försökt att förklara den östliga teologin för en västlig publik. Det tycker jag är väldigt viktigt, för att det är väldigt klargörande. Så
Det är
det är
verkligen bra. Jag blir påmind här om ett citat faktiskt av Alexander Schmemans hustru,
ja.
vars namn tyvärr undflyr mig just nu,
Vad heter
möjligen Juliana, men
hon?
hon talade för en publik, en ortodox publik någonstans, och hon sa att något i stil med, tror ni att det var av chans eller av slump som vi blev liksom fördrivna eller flydde
Från Ryssland.
från Ryssland och från Sovjet och liksom bolsjevismen och det där och kom hit till väst? Ja, det var inte bara en slump. Vi har kommit hit för att också föra med oss Kristi ljus och vittna om den ortodoxa tron. Det är också liksom en frukt av det till synes onda som flykten kunde se. Och så säger hon också till, jag tror att det är till en yngre skara åhörare, och hon säger att nu har vi gjort våran del, nu får ni också ta vid och fortsätta det arbetet. Så det finns ju faktiskt mycket, och för att tala om vår svenska kontext så har vi ju faktiskt väldigt mycket material som har blivit översatt till svenska. Inte bara av de här teologerna som du nämner, Loskius, Schmemann och Meyendorf och andra, utan även av de heliga kyrkofäderna. Centrala verk som är viktiga som vi har på svenska. Det är få förunnat, tror jag, för ett sånt litet språk att ha de här texterna. Så det är något att vara tacksamma för.
Verkligen, verkligen. Och som är verkligen värt att utforska, tycker jag.
Absolut. Stället att börja det är på artos.se
Precis.
om man vill läsa.
Ja, precis. Det är fantastiskt. Vi har ett förlag som är så alerta på att ge ut den här typen av litteratur.
Ja, precis. Ja, Ann-Marie, är det något mer du vill säga innan vi avslutar detta avsnittet?
Nej, jag känner mig nöjd och glad och tacksam.
Stort tack för att du har delat din resa och dina tankar och erfarenheter med oss som lyssnar.
Ja, tack själv. Det här var jätteuppmuntrande tycker jag. Och jag säger till alla som lyssnar, var välkomna och kom och besök och fråga. Vi har ju också sådana här, jag tänkte vi skulle kanske nämna det för dig, Mikael, att du har ju också sådana här, vad kallas det för nu, katekumen, alltså
Introduktionskursen, tänker du?
introduktionskurser, ja
Just
precis.
det.
Där du förklarar lite om det här och där kan man ju väldigt lätt anmäla sig till. Det är inte så att man har anmält att man måste bli ortodox för att man går dem, utan det kan, och den som är nyfiken uppmuntras att komma och
Ja.
prata.
Där kan man, det hittar man på vår hemsida, kristiuppstandelse.se.
Precis.
Finns information om det. Vill du träffa Ann-Marie live så är största chansen för det på våra gudstjänster. Du hittar även kalendern på samma hemsida. Med de orden så tackar jag dig, Ann-Marie, igen för att du har medverkat. Tack till er som har lyssnat. Och om det är så att du har frågor eller funderingar så kan du alltid skriva till mig på mikael.falthammar@gmail.com. Glöm inte om du vill och har möjlighet att skänka en gåva till församlingen på Swish 123 278 8099. Eller än med ett gott omdöme på den poddplattform som du lyssnar på. Jag som präst säger Guds välsignelse till er som har lyssnat och tills vi hörs igen. Hej då!